Ja, välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen i juni. Då statyer över personer som förknippas med rasistiskt och kolonialt förflutet har ifrågasatts och rivits ner över hela världen. Och det här är då inspirerat av Black Lives Matter-rörelsen. Hur ska vi hantera ett förflutet som tyckte annorlunda än vad vi gör idag? Ska vi bevara och minnas som en förmaning eller ska vi riva och sudda ut? Ungefär så lyder frågan i dagens slaget efter 12. Med mig här i studion har jag två professorer i historia. Och här är Henrik Meinander, välkommen.
Tack så mycket.
Och Laura Kolbe, välkommen. Men nu funkar det. Okej, nu funkar det. Nu hörs det. Välkommen, Laura.
Tack så mycket.
Jo, alltså, under de gångna dagarna så har vi fått läsa om ett slags statyraseri som har härjat särskilt i USA, men också på vissa håll i Europa så har man skälpt statyer, man har dragit huvudet av vissa statyer, bland annat Christopher Columbus har på olika ställen varit hårt åtsatt, men också andra. Och det här har då direkt förknippats med den här protestvågen just nu som började i och med det här fasliga dådet av en polis i Minneapolis som helt enkelt tog livet av en man som de höll på att anhålla. Jag börjar med dig, Henrik Meinander. Hur tänker en historiker när man ser bilder av statyer skälpas, vältas?
Den första tanken är att det här är någonting som är återkommande. När det sker revolutioner eller ockupationer av länder. Utan när någon stat eller civilisation tar över en annan så brukar man riva ner de här statyerna och minnesmärkena. Men nu är det frågan om att de här staterna inte liksom genomgår revolutioner, utan det är ju uttryckligen i liberala demokratier det här nu sker. Mm. Det sker inte i diktaturer till exempel. Ja, vi behöver inte beräkna upp det, men i de länderna så skulle de här som försöker riva ner de här statyerna förstås arresteras och skickas till någon koncentrationsläge. Men de här diktaturerna har ju i sin tur någon gång också monterat ner eller rivit ner de här statyerna. Historikerns inställning i en liberal demokrati är förstås att man ska, det är ett sätt att förneka sin historia, att börja riva och förstöra sådana här minnesmärken. Att man kan ju istället då röja nya platser som en slags motreaktion eller som ett svar på det. Nu är det ju så här med den rasistiska Förenta staterna, att det finns ju forskare som säger att hela Förenta staternas ska se hegemoni eller uppkomst som en stormakt är en följd av deras slavarbete. Det är tack vare det som man lyckades då häva sig förbi Europa och andra världsdelar. Och många hoppas att det här nu ska leda till förändringar i det amerikanska klassamhället. Jag är ganska pessimistisk när det gäller det.
Vad säger du, Laura Kolbe?
För det första ser vi ju att det gäller symboler som är viktiga. Alltså det här symbolkriget som vi har haft egentligen sedan kalla kriget tog slut. Det har ju varit en viktig del av vår historia, vår västerländska historia. Nåja, kanske här hela världen, man kan tala om hela världen. Och det här med symbolerna, det har vi liksom fått se ganska många gånger. Till exempel i samband av Ukrainas historia, färgerna spelar en viktig roll, månne det sen är orange eller någon annan. Frankrikes gatuhändelserna med de här gula västarna. Vi vet att gatunamn är sånt som byts när någon sorts regimskifte händer. Vi vet att flaggorna och fanorna är jätteviktiga. Vi vet att statyerna spelar en jättestor roll. No, vad kan man göra? Finns det alternativ mellan liksom det här att montera ner och bygga nya, göra nya statyer? Det finns ju förstås den här tredje vägen som vi kanske som historiker föredrar. Det vill säga nämligen att diskutera, forska i det förflutna. Ta upp liksom de här aspekterna som man anknyter till någonting som är känsligt. Och se, det är ju den här historiens uppgift att se mångfalden i det förflutna. Att det finns aldrig en sanning eller en väg att gå, utan mångfalden är det som är jätteviktigt. Och om det blir såna extrema tolkningar, så då den här möjligheten till diskussion och tolkningar och mångfalden försvinner. Och det är ju det som många humanister kanske är en aning oroliga över.
Mm. Nu är det ju inte fråga om att det skulle vara så att i det här fallet, att man skulle ha suttit ner och funderat, att ska vi ha en staty som hyllar den och den personen som nu har visat sig ha gjort mycket skadliga saker också. Utan det är fråga om att man nu reagerar i affekt, alltså man är just nu jätteupprörd. Och det där, då reagerar man med ryggmärgen att nu ska den här förtryckaren bort. Och det där, då faller det undan det här diskussionsalternativet här som Laura du just lyfte fram.
Vi har ju någonting, jag tror Europa har sån här Euroklio eller Europaklio vars uppgift är ju att vi har ju sysslat i Europa väldigt mycket med historien och hur man tolkar. Vi har ju nästan samtliga länder i Europa har en hel del att både dölja och diskutera. Det vill säga mörka och ljusa sidor i historien. Och den här Europaklio, dens uppgift är att istället för att ta liksom de här extrema åtgärder, så öppna en diskussion, visa att det finns det förflutna en värld av rikedom och vi måste öppna och förstå.
Men på något sätt har jag en sån känsla bara av att de här arga massorna som nu protesterar, att det kan komma 25 historieprofessorer dit och säga att vänta, ni kommer att ångra er efteråt, att vi måste kunna diskutera det förflutna och lära oss av det och bla bla bla. Alltså då när känslorna styr så här så.
Men vad är konstruktivt? Ja. Det kan man ju fråga. Att om det finns sådana medborgarorganisationer, och det finns, att man faktiskt liksom tar upp att vad är det som framkallar de här känslorna? Mm. Varför är det så våldsamt liksom, sensitivt? Och liksom försöka, en sån kollektiv psykoterapi kanske, att historien kan också öppna möjligheter till att analysera.
Kollektiv psykoterapi.
Ja. Men det är också det att den här sociala medierna har gjort att reaktionerna så blir så mycket häftigare än det var tidigare. Men nu har ju Finland också rivits ner, eller flyttats stodar och man kan ju börja med Alexander den förstas, alltså byst i Helsingfors universitets solenitetssal, som äktfinska studenter då krävde skulle flyttas bort därifrån. Och det skedde, den hade alltså flyttats från Åbo till Helsingfors och det installerades 1832 när byggnaden blev färdig. Men sen 100 år senare flyttades det då till ett annat möte som stora konsistorie. Så fick universiteten fullträff i bombardemangen 1944. Då flyttades den här bysten igen till Nationalmuseets bakgård. Och där stod det i 12 år.
Bakgård?
Absolut.
Utomhus, okej.
Och sen stod det igen fram till 2013 på universitetsbibliotekets trädgård. Och nu har det flyttats till ett museum. Man kan ju fråga sig...
Att i väntan på att någonting händer. Ja.
Som jag inte tror att kommer att ske. Nej, alltså, det är ju liksom fel att tro att det är ett uttryck för kejsarlojalism, utan det är ju någonting helt annat som det där är ett uttryck för. Sen kan man också lyfta fram ett annat intressant exempel, förstås Alexander den andras staty på Senatstorget. Att det ändå krävde, när Finland blev självständigt, att den statyn skulle då flyttas bort. Men då var det många som försvarade med mycket goda argument. Just sådana argument som historikerna använder, att det var en viktig del av vår historia. Och dessutom framhävde man då att Alexander II hade varit den kejsare som hade tydligt också sagt att de grundlagar som Alexander I hade accepterat 1809 alltid inte var i kraft. Om man tittar närmare på den statyn så märker man att det är ingen... Det är inte frågan om någon ovillkorlig kejsarlojalism, utan det är mycket, det är alltså villkorlig. Det bygger på idén att det är en manifestation egentligen av Finlands autonomi. För det finns i det här bystens det här stenfot står det årtalet 1863. Han är iklädd det finska gardets uniform. Och han är på ett sätt omringad av det finska folket. Så att egentligen så...
Finska folkets dygder framförallt. Dygder,
ja. Så man kunde säga att det, också det om man synar det närmare i fogarna så märker man att det är liksom en kort beskrivning av Finlands den relation som finländarna ansåg att de hade i förhållande till Ryssland. Ryssland hade förstås en annan åsikt om saken.
Mm. Och det är ju utmaning också att det finska folkets gåva, alltså samtliga kommuner var närmarande eller representanter när statyn blev offentlig då 1994. Att där är många, just som man märker, att det är många aspekter som den politiska aspekt, men det är också social och kulturell aspekt. Och det här borde man ha en chans åtminstone att diskutera och öppna när vi diskuterar statyen. En annan är ju förstås Mannerheim, vars roll har varit ganska central både på statlig och regional nivå och hur man behandlar Mannerheimstatyerna. Sankt Mikkelslahtis och så vidare.
Tammerfors har aldrig fått en Mannerheimstaty. Det finns en i buskagen någonstans utanför som då med jämna mellanrum brukar tjäras.
Få lite specialdekoration.
Tammerforsarna.
Var någonstans finns det en sån?
Den är så undangömd att ingen annan än Tammerforsarna själv vet vad det finns.
Okay. Och Sankt Mikkels Mannerheim har ju fått också, alltså beroende på kommunalpolitikens färg, så antingen lyfter man Mannerheim bort eller tillbaka beroende på lite politiska klimatet. Så att det finns känslor också hos oss, absolut.
Men om man nu tänker på sådana nyhetsbilder som vi alla har sett, till exempel när riktiga hemska personers statyer har plockats ner. Alltså Saddam Hussein tänkte jag på närmast. Det har vi ju sett alla på nyheterna när de arga folkmassorna tog ner den.
Jo, alltså Saddam Hussein alltså var det ju så att han levde ännu medan man uppförde den här statyn. Och han var väl ännu någonstans i gömmarna medan man drog ner den. Ja. Det är ju diktaturen.
Försvarar ni som historiker då också att den statyn skulle få stå?
Jag menar, naturligtvis om de skulle ha varit kapabla att behärska det, så skulle det ju vara liksom ett tydligt minnesmärke över den diktaturen. Ja. Så, inte vet jag ju heller om de nu... Läget i Irak nu är så fruktansvärt mycket bättre än det var före 2003. Att de västerländska demokratierna har ofta en ganska naiv bild om hur samhällen fungerar på annat håll. Men det här är inte alltså ett försvar av diktaturer, autokratier, men det är bara det att det där, vår bild och den här diskussionen som vi för är typisk för liberala demokratier.
Mm. Det är jätteviktigt att komma ihåg det här politiska systemet, att vi kommer ihåg kalla krigets slut och hur de första bilderna var just, hade en anknytning med de här symbolerna som kommunismen hade överallt i städerna, allansbygden och så vidare. Men att det är viktigt att komma ihåg att vem som står bakom de här statyprojekten, alltså att hos oss i Norden och kanske i synnerhet i Finland, det är viktigt att komma ihåg att det är inte systemet eller strukturen som är bakom statyprojekt, utan till exempel här i Helsingfors staden är inte ansvarig över de här olika statyerna, utan det är medborgarorganisationerna. Mm. Och här kommer vi tillbaka till det här universitetets roll, att de här första så kallade nationella stormen med Runeberg, Snellman och Kivi och Lönnroth. Det var ju universitetet, studenterna, professorerna, alltså medborgarsamhället. Och därför blev det en symbol, liksom diskurs, som tilltalar inte bara politikerna och eliten, utan så att säga folket. Och det här är fortfarande jätteviktigt att komma ihåg. Att man väntar att staden ska göra det ena och det andra. Sätta igång med något statyprojekt till de olika marginella grupperna. Och staden säger, alltså stadsmuseet i synnerhet, konstmuseet, helt konsekvent att det är inte vår uppgift. Medborgarsamhället ska ta initiativet. Och det här är någonting som skiljer oss från diktaturerna och enpartistrukturerna.
Men hur är det till exempel länder som Storbritannien? Nu såg jag till exempel att där har också statyer varit illa ute nu under de gångna veckornas protester. Man har protesterat våldsamt också på olika håll i Storbritannien och polisen har i vissa fall fått springa undan arga folkmassor också där.
Ja, jag menar, Storbritannien var i högsta grad också delaktig i den här slavhandeln. Det är också
Storbritanniens... Där är till exempel Winston Churchills statyer ska ha försetts med folk har skrivit rasist på den och sånt.
Men Winston Churchill har ju haft andra roller som vi vet också. Att
men det som är intressant är också avsaknaden av manifestationer. Till exempel i Helsingfors så kom det ju först nu förra året att uppföra sen ett minnesmärke över svenska tiden, eller det svenska kulturarvet i Finland. Men hela den här, ska vi säga, det gamla centrum, Senatstorget och Unionsgatan, finns det ju egentligen bara Ulrika Ånakyrkans, ska vi säga, konturer då, avtecknade på Senatstorgets stenbeläggning. Men jag har nyligen utkommit en bok, Kaleidoskopet, så har jag en artikel som heter Gatan som en politisk text. Och där så analyserar jag just Unionsgatan som ett exempel på hur man också gator, i den början det för gatans namn eller vilka monument som finns där kan säga mycket om hur man försöker styra uppmärksamheten och minnet. Det intressanta är till exempel också det att det är inte bara svenska tiden som inte finns uttaget fram här. Det är, när Finland anslöts till Ryssland var det viktigt att manifestera det ryska välde i Finland. Trots att det var Gustav Vasa som grundade vår stad 1550. Men en annan sak som också fattas är det här minnena, de tragiska minnena från 1918.
Ja, visst, det är sant. Det talas mycket om det nu för tiden nog.
Det finns begravningsplatser, alltså gamla kyrkans minnesmärken. Där finns ju tre, finska, tyska och estniska. Så de har liksom fått, som hade också en statlig roll, alltså med tanke på om man tänker på statsbesök.
Bara sätta. Men det var bara den vita sidan.
Ja,
röda sidan är inte, alltså, det är någonstans alltså Djurgården. Deras
ja, alltså, ja, 1970, jätte crescendo, alltså där bredvid stadion.
Ja.
Monumental, alltså det var en stor politisk grej när man sen egentligen. Och det var inte jätteintressant att det tudelade. Vänstern, alltså kommunisterna och folkdemokraterna var med i det här statyprojektet, men socialdemokraterna ville absolut inte komma ihåg.
Ja, ja.
Alltså det var också väldigt känsliga aspekter, men det var en stor sak när
men
statyn blev färdig.
Men det är inte på samma ställe som de vita monumenten.
Nej,
och
absolut
vita monumenten
inte.
Är centrala Helsingfors när de röda är en skogsdungen bakom stadion.
Men Tallbacken spelar en viktig roll för arbetarrörelsens historia.
Jo, men det monumentet är ju inte där, utan det är bakom stadion.
Så att det, just så att det finns den här sortens också i ett demokratiskt system. Sen har vi ju det här vinterkrigets minnesmärke. Det dröjde ju flera år, flera decennier. Och där var igen aktiva medborgare, vi såg ju gamla före detta ambassadörer och statens och stadens elit som var väldigt aktiva. För att inte tala om krigets kvinnor. Det var igen ett typiskt exempel på just hur medborgarorganisationerna kan och bör vara aktiva. Och på det här sättet får man sen en ganska bred och allmänt godkännande.
Men vad tänker ni då om statyn som konstföremål? För att långt ifrån alla statyer är ju liksom precis vackra att se på. Det finns ju också en del anskrämliga statyer och monument.
Ja.
Det tror jag på ett sätt hade mist sin landning när de non-figurativa. Alltså figurativa statyer tog ju slut i Finland. Alltså det sista figurativa statyn är väl ungefär Mannerheims. Därefter hade det varit olika slags stenrösen för att säga någonting elakt. Men det där, alltså de väcker inte på samma sätt alltså det här direkta känslorreaktioner. Eller vad ska man säga om Paasikivi-monumentet, alltså vid glaspalatset? No.
Ja, Sibelius-monumentet är ju inte heller Sibelius, utan det är ju, men ändå likt, dit reser ju massor med folk för att titta på Sibelius-monumentet som då inte föreställer Sibelius, utan...
Det är jätteintressant, jag själv var med som ung studentledare i början av 80-talet och tog initiativet via en studentnation till Mika Valtari, författaren. Och där fick vi uppleva hela den här diskussionen. Valtari själv sa att sätta en pisoar åt mig. Sen blev det duktiga elitkvinnorna som ville ha näköspatsas. Och sen var vi unga studenter som ville ha sen förstås det bästa som man kunde ha. Och det gällde att ha en statytävling med, vad hade vi, 82 olika föremål som kom in. Och det var riktigt högklass i det här Veikko Hirvimäkis. Som sen blev en verklighet framför Elite, så att alla som tar en drink nu på kvällen vid Elite så tittar på Mika Valtaris staty. Men det var
Elite, alltså en restaurang i Helsingfors.
Det är viktigt att notera, det ska uttalas Elite.
Ja.
Inte man, elit.
Nej,
inte,
ja, elit. Ja, ja, ja.
Nu ja, men där pågick en diskussion alltså just om de här tre olika symboliska element, vad de föreställer. Är det en mjölkförpackning och är det pyramid? Att det här är också, kan vara viktigt, och det var jätteviktigt att människorna kunde delta i diskussionen också om de här abstrakta aspekterna. För att då kommer man inte till de här fysiska egenskaperna. Är det en ung eller gammal eller medelålders figur, utan tvärtom liksom meningen av människan.
Alltså, det här du ser det som något positivt?
Mycket positivt, ja. Att det öppnar till en bredare analys.
Henrik talar just om stenrösen.
No, jag är inte så traditionalist som ni tror, men det är förstås det att den här skulpturernas politiska roll har nog avtagit efter att de har blivit non-figurativa. No, det här vinterkrigsmonumentet vid Kasantorres, det är ju mera figurativt. Men det kunde man säga att det är någonting som då gör att det i fortsättningen. Men nu vet vi till exempel en del länder som Ryssland, så görs det ju alltid figurativa och ganska
konventionella.
Mycket konventionella, ja.
To say the least.
Ja, till exempel Petersburgs 300-årsjubileum som uppförde det både i Petersburg, men jättelik sådan också i Moskva.
Jo. Ja, de har ju dille på att de ska vara jättestora i den sortens länder där man har stark ledarskap. Jag tänker på Nordkorea till exempel, där det finns en jättelik staty av den stora, vad kallas han nu, den stora ledaren. Och det där samma på Kuba, finns det ju också otroligt mycket manifestationer till Fidel Castro.
Den största statyn jag har sett i mitt liv är i norra Makedonien.
Jag tänkte just säga det.
För Gyldas, Alexander den stora, det här, den alltså, ryttarstaty. Alexander den store besökte ju aldrig det stället. Han var från Makedonien, men det är alltså den del av Makedonien som vetter mot Egeiska havet. Det är massa andra också förgyllda statyer i den stan som är helt alltså absurd.
Men sen finns det ju alltså, när vi talar om statyer som på riktigt föreställer en person, så såna finns det ju mycket också i dagens läge, till exempel idrottshjältar. Vi har själv Paavo Nurmi-statyn. Det är ju sånt som folk knappast blir hemskt upprörda över, förutom Zlatan då, vilken har saboterats många gånger i Sverige på grund av att han då köpte fel lag. Hemma från Malmö, och så var han och visa affärsintressen för något helt annat.
För Hammarby.
Hammarby, ja. Ja. Och det där, du har den arga mobben förstört statyn flera gånger, eller saboterat den. Och det där, nu tänker jag på också, om jag inte helt missminner mig, så på att Sorana finns, jag har sett den själv, en Ronaldo staty till exempel, som folk går förbi och beundrar för att Portugals hjälte. Så här, vad tänker ni om det här att med statyer liksom, ska det finnas, kan man hedra vem som helst med staty? Författare, konstnärer, idrottsmän?
Absolut, det kan man om man vill. Det bara kostar. Så det är inte billigaste sättet att göra. Det är flera hundratusen euro som ett minnesmärke, om man gör det liksom ordentligt. Vi har ju Matti Nykänen staty, vet någon vad som har hänt? Det var ju en tävling ganska nyligen med ganska mycket sådana här figurativa lösningar. Jag vet inte hur det slutar. Men hela det här statuomanin, alltså det finns ju det här fenomenet som börjar ungefär efter franska revolutionen på 1800-talet. Och det är en ganska global fama, till exempel i Latinamerika så ser man ju hur den här statuomanin börja eller sattes igång med antikens föremål. Alltså det var just det här antikens heroism som blev väldigt viktig. Klassismen som stil, alltså att man på något sätt reflekterar såna eviga värderingar. Att det är sällan ändå precis utseendemässigt som verkligheten. Men att idén är just att förmedla det här ära och liksom position i samhället. Och därför den här antikens klassiska sätt att forma är ju någonting som har lämpat sig ganska bra överallt i världen. Mm. Det här har vi en lång tradition, och sen kommer det här abstrakta, där man inte mer talar om föremål as such, som sådant, utan just det här innehållet, meningar,
symboliken. Ja. Jag läste här i veckan att det där också en finländare, finlandsfödd person, har fått åtnjuta vreden i USA just nu. Charles Linne, han är bekant för er. Den här statyn av Charles Lynn har fällts i Alabama och saboterats och så har det klottats på den. Det finns bilder här på tidningen Iltalehti har plockat fram den här. Han stred i den sydstats laivast då, vad heter det nu?
Flottan.
Ja, och det där, därför så har han nu, den arga mobben har förstört den här statyn. Och statyn har uppförts långt efter hans död. Och han, som en hedersbetygelse till hans efterlevande, så har man också bestämt sig göra, eftersom hans efterlevande har varit framstående forskare som har gjort väldigt mycket för MS-forskning. Mm. Och därför har man hedrat i efterlevande med den här statyn av den här mannen som var den första då som emigrerade i den släkten till USA. Han hette Carl Sjödahl, föddes i Pujo 1814. Han blev sjökapten, grossist, bankir och till slut en industriman och var alltså en, men det räckte då att han har funnits i flottan då, sydstaterna, så har den här statyn då saboterats.
Just jo, jag kommer att tänka på medan vi diskuterar, det finns alltså napoleanska generalen Kreb som det där, fransmännen uppförde en staty och han dog i Strasbourg, eller åtminstone är begravd där. Och så kom då det där på torg en staty i centrala gamla Strasbourg, men tyskarna sen erövrade Elsass-Lothringen, så flyttade honom ut någonstans i förstad. Sen efter första världskriget så flyttade fransmännen tillbaka honom på torget, och så kom tyskarna igen 1940 och flyttade bort honom, och nu står han igen där på torget.
Mm. Det här jag läser också om, många gånger om gravar och alltså, som har flyttats av och en, alltså rester av människor som ofta det inte finns nästan något kvar utom stoftet och kanske något enstaka ben som man håller på att flytta av. Och vi har en sån case på gång i Finland också just nu, eller en diskussion om röda fångars sån här grav vid en sån här trä.
Vieromäki. Westwood, vad man heter.
Och det är ett riktigt liksom häftigt gräl som har uppstått. Där fanns alltså en begravningsplats för röda som har skjutits, alltså avrättats.
Ja. Men det är just det, bör man komma ihåg att det skedde i Helsingfors redan 1918, att människorna blev begravda i lite här och där, och sen ganska snart ville staden delvis att allt ska samlas till Malms begravningsplats.
Men vad tänker ni som historiker om den idén? Alltså det ska man hålla på att flytta, är det liksom rätt att tänka att här köts det, här blev det begravda, här ska för alltid vara det här minnesmärket, eller ska man sträva till att flytta de här stoft eller benbitarna någon annanstans?
Jag tycker att det ska inte vara någon regel att man får när som helst. Men det finns förstås undantag. Och i det här fallet, när det har blivit en industrianläggning på något sätt, så det blir ju, frågan är att vem ska ta hand om det här, att det här liksom minnesmärket, att det sköts värdigt. Och framförallt att man berättar och ger en möjlighet för människorna att besöka också de anhöriga, att sörja. Att man kan kanske möjligtvis, jag vet inte, det är komplicerade saker, ha en sån lösning att man håller de här faktiskt benen där nere och gör en minnesplats. Så att man kan komma ihåg minnessten eller park eller vad det nu finns, olika möjligheter för att sen komma ihåg och sörja.
Mm. Det som jag tycker är fint med statyer, både figurativa och nonfigurativa, att om de planeras bra så också är det ett sätt att så delta i den stadsplaneringen. Om man tänker på det här nya monumentet vid Svenska teatern, det här som då man, det här till minne av Finland och Sveriges förflutna, och ja, också manifestera vår gemensamma framtid. Så det här tycker jag har blivit jättefin, det här triangel där.
Och samma i Stockholm.
Vid KB, alltså Kungliga biblioteket, har en motsvarande.
Med sådana stenar och årtal och lite texter. Det ska vara texter, man ska förklara till. Men kanske vi är båda pedagoger, att det räcker inte bara att man gör någonting.
Det var det jag tänkte också med de här statyerna, var sådana som nu folk inte vill se på mer, som Kristoffer Columbus, som folk nu tar ut sin vrede över. Så det där, är det som är lösningen? Att man visar, berättar alla sidorna av det som Kristoffer Columbus ställde till med, och inte liksom bara ta det som enbart den här hjältesidan.
Det tycker ju historikerna, det är ett sätt att hålla fast vid den här mångfalden och den här toleransen av olika åsikter i samhället. Och det är också det det är naivt att det är lite sådär när man går in och det här censurerar Pippi Långstrump, alltså att hon inte mera negga kungens dotter. Utan man måste, jag tror att det heter något annat nu för tiden.
Jag vet inte.
Och Brunbergs choklad heter ju inte heller mera negarkyssar. Ja. Och det får vi kanske acceptera, men att det blir liksom fel om man går in och förändrar liksom en text eller liksom en kulturavlag. Det är lite som att röra om en arkeologisk lämning.
Och det är liksom det här att alla vill att Kristoffer Columbus ska bort, så det stämmer inte. Det finns säkert 95% som inte vill, som är stolta och nöjda och kanske godkänner den historien, alltså det narrativ som finns bakom hans staty. Och därför just i demokratiska system vi brukar diskutera, göra ett politiskt beslut med majoritet och så vidare. Att det blir inte liksom från en diktatur till en annan opinion-diktatur. Att på det här sättet.
Det känns som att det inte är så mycket diskussion på just nu, utan det ilskan är så stor just nu att det inte riktigt går att föra den diskussionen.
Men alla inte. Liksom, det finns en stor majoritet som tänker annorlunda och de får ganska sällan röst i verklighetsdiskussionen. Att här just det här sociala medierna har tyvärr liksom öka den här polariseringen och framkallar en illusion att alla tänker på det här sättet, medan det ganska sällan är så.
Och det bidrar också till det att sen när den här raseriet är över så finns det inte medborgerligt stöd för att göra kanske någonting mer konstruktivt som motviktigt. Alltså, var finns det här tålamodet på en central plats i Washington eller New York eller någon annanstans det här uppföra det här minnesplats, skulpturer över det här Martin Luther King honom finns det nog förstås monument, men ändå alltså hela platsen det sociala medierna gör att det är så mycket mer stubinen är så kort, men när den har exploderat den bomben så är liksom så rusar man till följande ämne som man ska diskutera och det är inte bra för medborgarsamhället.
Vad tänker ni då om det här, vi hinner växla några ord om det ännu, den här diskussionen som har uppstått även i USA nu om att byta namn till exempel på militärbaser eftersom det finns militärbaser i USA som bär namn efter sydstatsgeneraler?
No, det är ett ganska, jag tycker den här gatunamnpolitiken är ju liksom ganska lätt och ett trevligt sätt att visa. Kanske man inte byter gatunamn varje dag eller varje vecka eller varje år. Men att om det finns en tung motivering igen, alltså inte bara så här att nice to have, men att om det finns en tung argumentation bakom, så jag tycker att det är helt berättigat. Nu har vi ju sett sånt tidigare.
No, i Helsingfors,
det borde ju börja med sin huvudstad då, Washington. Han var ju slavägare av rang. Så att, jag menar, någonstans kan man ju börja. Man kan ju börja med huvudstaden.
Martin Luther City.
Ja.
Kanske.
Är du ironisk nu eller? Håller du med Laura?
Jag hoppas att ni förstår det.
Ja, men håller du med Laura om att hon tyckte att det inte är så farligt att byta namn på militärbaser eller gator?
Ja, jag tror ju att det blir sen besvärligt för att då blir det liksom en automatik i det här när det blir en ny politisk, ska vi säga, anda så byter man namn igen.
No, jag vågar säga för att jag vet att i vår hemstad Helsingfors gör man det väldigt sällan. Alltså
Leninparken kommer jag att tänka på.
No, Leninparken, det har diskuterats flera gånger politiskt och inte finns det någon motivering att byta namn. För att vi vet att Leninghissen går upp och ner. Alltså han försvinner ingenstans.
Jag har bott där alldeles nära och då när en av de här diskussionerna gick heta och då talar man om att döpa om det till Rosopuisto eller något sånt här för att den hette då alltså Leninparken.
Jag bor på Konstantingatan fortfarande, fast gatan har hetat 100 år, Skötelsgatan. Jag tycker om det här gamla namnet från kejsartiden. Ja. Så att det här, fast man byter namn så försvinner inte minnet.
Så det gamla Helsingforsare talar ju alltid om Nikolajkyrkan. Alltså det som nu är domkyrkan, emellanåt heter det storkyrkan.
Storkyrkan, ja.
Storkyrkan har jag kallat.
Nikolajkyrkan hette det ju ända fram till början av 1900-talet.
Och vi riktigt trogna talar om kejserliga Alexanders universitetet.
Men vi kan tolka det då så som att du är i alla fall öppen till det här med att byta namn, bara man inte gör det stup i kvarten och Henrik är lite mer sådär tveksam.
Jag tycker man ska vara liksom ha tålamod och det här liksom
mycket försiktigt.
Stormarna går över och sen säger att...
Vad tänker ni, det här avslutningsvis, när stormen går över, för det, alla stormar går förr eller senare över på ett eller annat sätt, och när det här värsta ilskan går över, nu för det här Black Lives Matter. Och hoppeligen går till att man får upp ögonen för det som heter uppenbarligen nog ett stort problem. Med just ojämlik behandling av medborgare beroende på hudfärg. Så vad tror ni händer? Tror ni folk ångrar sen att det här raseriet har förstört en bit historia?
Jag skulle inte tro det, nej. Men det är ju det som det är mycket, mycket större problem, det här ojämlikheten. Mm. Inte enbart i det amerikanska samhället utan i västvärlden överhuvudtaget. Mm. Och det där, om det här på något sätt kan leda till en samhällsprocess, om den börjar i Förenta Staterna, så kommer det också att avspeglas i andra länder. Och det här är ju någonting som många nu tror att kommer att ske. Att jag hoppas att jag har rätt, men jag befarar att det kommer att bli svårare än man tror.
Jag skulle säga också att nu är momentum till en förändring. Och vi har sett att det gamla systemet inte mera bär. Lika bra som vi trodde för 20 år sedan. Och nu är liksom en politisk plats för en öppen diskussion. Vad vill vi? Och i en kris finns alltid möjligheter att göra på ett annorlunda sätt det vad vi har gjort hittills. Mm.
Tack för att ni båda kom hit och öppnade det här. Det var väldigt allmänbildande det här att höra om vår egen historia, särskilt också att hur vi också har hållit på att flytta statyer av och annat. Tydligen finns det ännu en hemlig mannarhemstaty som bara några människor vet om i någonstans kring
Tammerfors.
Ja. Man borde gå och leta någon kväll med ficklampa där och se om man skulle hitta den. Tack Laura Kolbe, tack Henrik Meinander för att ni kom hit, och imorgon en ny diskussion, en ny debatt, samma tid, samma kanal. Hej då.